kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio. Programmet heter Bibeltimmen. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Inspelningstekniker i Värnamo kyrka är Lennart Johansson. Nu ska få lyssna till bibelförklaring enligt Matteus evangelium. Det är Håkan Sundliden som håller dessa bibelförklaringar i Värnamo kyrka på tisdagar klockan 18.30. Och så kan du höra dem på måndagar klockan 19 här i närradion. Alltså en timme med bibelförklaring med Håkan Sundliden.
Välkomna hit igen. Och inte minst välkommen till alla er som sitter vid radioapparaterna. För nu börjar jag förstå att det är ganska många som använder sig till den möjligheten. Och det tycker jag är jättekul att höra när någon som sitter hemma och antecknar vid radion. Och till och med någon som spelar in på kassettband hörde jag. De håller för övrigt på och frågar om, eller undersöker rättare sagt, om vi kan göra bandkopieringar. För det finns några stycken här som har frågat efter också. Så jag hoppas vi kan ge besked om det nästa vecka. Nu så har vi kommit till Matteus evangeliets fjärde kapitel. Det handlar om Jesu frestelser och där ska vi börja. Men innan vi kommer så långt, så låt oss be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att vi får tro att du är närvarande genom ditt ord och genom din ande. Vi ber att det här skulle få vara en stund där vi får förstå allt bättre vem du är, lära känna dig allt bättre och din vilja. Tack för att du kan påverka oss genom ditt ord på ett sådant sätt så att vi växer till och blir sådana som, mer och mer sådana som du vill att vi ska vara. Vi överlåter den här stunden i dina händer. Amen. Ja, förra gången så talade vi om Jesu dop och hur det var när Jesus hade blivit döpt, när han steg upp ur vattnet. Då öppnade sig himlen och en röst hördes som sa: denne är min son, den älskade. Alltså min älskade son. Och vi gjorde en liten påminnelse om vad som hände i första Mosebok 22 kapitel. Nämligen där Gud satte Abraham på prov. Och så sa Gud till Abraham: tag denne din älskade son. Och så ut genom öknen bort till Moria berg och offra honom där. Den där bilden kan ju få tjäna som en förebild på det som sker här nu. Därför att just när Jesus har blivit döpt så förs han ut av anden i öknen för att frestas av djävulen. Och då är det kanske en sak som jag vill ha sagt innan vi läser vidare här i frestelseberättelsen. Jag ska nog återkomma till det under kvällens gång. Nämligen det att frestelser eller prövningar, för det är samma ord på grekiska, och samma ord på hebreiska också för den delen, det ser ju vi ofta som något väldigt negativt och besvärligt och jobbigt. Men så ser man det inte i Nya testamentet. Utan där är istället prövningarna och frestelserna ett tillfälle för den som prövas att träda upp till bevis, om jag uttrycker det så. Alltså Abraham till exempel. När Abraham fick höra Guds röst om att han skulle prövas och att han skulle gå och offra Isak, då kan ju han ha reagerat på olika sätt. Och vi brukar traditionellt lägga ut det som så att han hade en väldigt stor och stark tro, så att han gick i tro på Gud. Vad han trodde, det brukar däremot sällan talas om. Men han trodde på Gud och det var det som segrade. Det kan ju ha varit så till exempel att Abraham kände Gud så pass mycket att han visste att Gud är en Gud som inte kräver människooffer. Alltså han visste att det var en prövning och att Isak inte skulle bli slaktad. Och därför så gick han i frimodighet tillsammans med Isak. Man kan också se utav den där berättelsen och förstå att Abraham hade på ett tidigare stadium förklarats för rättfärdig. Men nu kommer den stunden då han också ska få visa i handling att han är rättfärdig. På samma sätt med Jesus. Jesus är Guds son. Men nu ska Jesus i frestelseberättelserna träda upp till bevis att han verkligen är Guds son. På samma sätt tänker sig apostlarna, och vi kan också tänka så när vi prövas och frestas, att det är tillfällen för oss att träda upp till bevis, att visa att vi verkligen vill tro på Herren. Jag ska komma tillbaka lite grann till den tanken något senare, men först så ska vi gå igenom frestelseberättelsen. Det är alltså 4:e kapitlet, verserna 1-11. Och jag tror att jag läser de där verserna. Den här kvällen har jag Gerts översättning. Sedan fördes Jesus av anden upp i öknen för att frestas av djävulen. I 40 dagar och 40 nätter fastade han, och till slut blev han hungrig. Då trädde frestaren fram och sa till honom: är du Guds son, så befall de här stenarna att bli bröd. Men han svarade: det står skrivet, icke enbart av bröd lever människan, utan av vart och ett ord som utgår ur Guds mun. Då tog honom djävulen med till den heliga staden och ställde honom på tempelplatsens yttersta utsprång och sa: är du Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar att vaka över dig. De kommer att bära dig på händerna så att du icke stöter din fot mot någon sten. Jesus svarade honom: det står också skrivet, du ska icke fresta Herren din Gud. Åter tog honom djävulen med upp på ett skyhögt berg och visade honom alla riken i världen med dess härlighet och sa: allt detta skänker jag dig om du faller ner och tillber mig. Då svarade Jesus honom: gå bort, Satan. Det står ju skrivet, Herren din Gud ska du tillbedja, och honom alena ska du tjäna. Då lämnade honom djävulen, och se, änglar trädde fram och betjänade honom. Ja, där har vi själva berättelsen, och bakgrunden till den här berättelsen, så som den är utformad, den är ganska lätt att känna igen, därför att i 5:e Mosebok, och vi får slå upp där också, kapitel 6, 7 och 8. Där kan man se att de kapitlen är en bakgrund till frestelseberättelsen. Så det är inte första gången som djävulen kommer i öknen till någon, utan det har han gjort till Israels folk här tidigare. Och utav de där kapitlen så kunde vi väl läsa det i 8:e kapitlet. Verserna 1-5, som är den absolut särskilt viktiga delen när det gäller bakgrundsberättelsen till Jesu frestelseberättelse. 5:e Mosebok 8:1. Alla de bud som jag idag ger dig skall ni hålla, och efter dem skall ni göra, för att ni må leva och föröka er, och för att ni må komma in i och ta i besittning det land som Herren med ed har lovat åt era fäder. Och du ska komma ihåg allt som har skett på den väg Herren din Gud nu i 40 år har låtit dig vandra i öknen, för att tukta dig, och lägg märke till vad det nu står, för att pröva dig, så att han kunde få kännedom om vad som var i ditt hjärta, om du ville hålla hans bud eller inte. Ja, han tuktade dig och lät dig hungra, och han gav dig manna att äta, en mat som du förut inte visste om och som inte heller dina fäder visste om, för att han skulle lära dig förstå att människan lever inte endast av bröd, utan att hon lever av allt det som utgår av Herrens mun. Dina kläder blev inte utslitna på dig, och din fot svullnade inte under dessa 40 år. Så ska du då förstå i ditt hjärta att Herren din Gud fostrar dig som en man fostrar sin son. Och du ska hålla Herrens, din Guds bud, så att du vandrar på hans vägar och fruktar honom. Ja, ni känner ju igen här på flera ställen att det sedan går igen när Jesus frestas. Och faktum är att alla de svaren som vi har i Matteus 4, för det är ju 3 svar ifrån Jesus, Alla de tre svaren är citat ifrån de här kapitlen. Till exempel det där att människan lever inte allenast av bröd, utan att hon lever av allt som utgår från Herrens mun, som det står i 8:3. Det är ett av svaren. De andra svaren finns i 6:e kapitlet. Jag tror vi återkommer till dem senare. Men i det 6:e kapitlet, där ska vi också läsa några versar som absolut hör med till bakgrunden för att vi rätt ska förstå det som händer med Jesus och vad som händer med oss också. Där i det 6:e kapitlet, vers 4 till och med 9, där har man det som kallas för Shema, alltså den judiska trosbekännelsen. Det är ganska fantastiskt tycker jag. Vi hade en professor som heter Trygve Kronholm här i Sverige, som var en troende professor också, professor i Gamla testamentet. Han var dubbelprofessor till och med, både filosofi och semitiska språk. Och han gjorde som en forskningsuppgift följande, att han gick igenom alla böcker i Gamla testamentet, och så skulle han komma fram till, för att det är ju väldigt olika böcker i Gamla testamentet, det är ju historiska böcker, det är poesi och det är berättelser om krig och det är profetiska berättelser och allt möjligt huller om buller. Så att han ställde utifrån en förutsättningslös utgångspunkt den frågan, vad är det egentligen som förenar alla dessa böcker? Finns det något gemensamt budskap? Ja, då kom han ganska snart fram till att Toran, alltså de fem Moseböckerna, är de äldsta. Och det betyder att ska man leta efter det viktiga, det ursprungliga, kärnan bland de här 39 böckerna, ja, då kan man ju på en gång sortera bort 34. För man har ju de fem äldsta där att titta på då, det ursprungliga. Sen så kom man fram till att utav de här fem Moseböckerna så är Israels historia, eller judiska historien, det är i första Mosebok 1, 2, 3 och 4. Det är i kronologisk ordning. Då kan du läsa i ett streck. Precis följa historien. Men sen när man kommer till 5:e Mosebok, då är 5:e Mosebok en sammanfattning av de fyra första. Och det ser man bara man börjar bläddra i första kapitlet. Och om du då har alltså sammanfattningen, det vill säga det viktigaste, måste ju finnas med i den 5:e Moseboken. Då har vi alltså ganska snabbt kommit från 39 böcker. När vi letar efter det viktigaste så har vi kommit till 5:e Mosebok. Och då gjorde han som så när han kom till 5:e Mosebok, att han räknade alla ord och tittade på alla ord, och särskilt ordet Gud. Och då lägger han märke till, nu kommer jag inte ihåg exakta siffrorna, för det var så länge sedan jag läste om det här, men jag vill minnas att det var över 500 gånger som ordet Gud förekommer i 5:e Mosebok. Och han kunde ganska enkelt dra den slutsatsen att det viktigaste i 5:e Mosebok, det är Gud. Och 300 gånger ungefär utav de där 500 gångerna så står det till och med Israels Gud. Så han kunde komma fram till att det viktigaste, själva kärnan i alltihopa som allt kretsar kring, det är förhållandet mellan Gud och Israels folk. Gud och Israels folk. Israels folk och Israels Gud alltså. Det är förbundet. Och så långt så var det ju inte någonting nytt. Ja, det är inte någonting nytt hela vägen, utan det är väl mera sättet som han kommer fram det här på. Sen så tittar han då på Israels Gud och ser vilka bibelställen där det står Israels Gud som har samhörighet och som vittnar om ett och detsamma. Och som företräder stora likheter. Och om det finns något särskilt bibelställe som på ett särskilt sätt tar upp det viktigaste. Och då hamnar han här i 5:e Mosebok kapitel 6, vers 4 och 9. Och då hör till saken att detta är också den judiska trons trosbekännelse. En aktiv jude bekänner de här versarna utan till som trosbekännelse morgon, middag, kväll. Ni som har varit i Israel, ni vet också att i israeliska hem, ja inte bara i hem utan på bensinstationer och hotellrum överallt, så finns det vid dörrposterna någonting som kallas för mesosa. En mesosa, det är en liten behållare, ett skrin. I det skrinet så ligger en liten rulle med Guds ord. Och vilket Guds ord är det, tror ni, som finns där? Jo, det är de här verserna. Det här är alltså det absolut viktigaste. Det här är hjärtat i hela Gamla testamentet som vi ska läsa nu. Då står det så här: Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft. Dessa ord som jag idag ger dig ska du lägga på ditt hjärta. Och du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Och du ska binda dem som ett tecken på din hand och de ska vara som ett märke på din panna. Och du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. Så det är därför man har gjort så. Judarna, de är oftast mycket praktiska, så de tänker att om Herren säger så i sitt ord, då vill vi göra så också. Och står det här att man ska skriva orden på dörrposterna i sitt hus, ja, då gör vi väl det då. Och så skriver man på lappar och fäster upp dem på dörrposterna. Finns i praktiskt taget alla judiska hem. Finns för övrigt i vårt hem i Vriksta också. Så att det kan man ha inte bara som en souvenir, utan som en ständig påminnelse om Guds ord och Guds närvaro. De här verserna är ju väldigt innehållsrika. Men jag ska inte gå igenom dem, utan vill bara visa på några saker. Jag vill visa på att det står att vi ska älska Herren vår Gud. Och så står det tre punkter. Av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela din kraft. Och det är just på de tre punkterna som Jesus frestas. Den första frestelsen handlar om att han ska älska Gud av hela sitt hjärta. Den andra frestelsen handlar om att han ska älska Gud av hela sin själ. Och den tredje, att han ska älska Gud av hela sin kraft. Sen så står det så här i den sjätte versen. Dessa ord, eller sjunde versen. Dessa ord ska du inskärpa hos dina barn. Det här är med andra ord vad Guds barn skulle lära sig. Och om Jesus är ett äkta barn, om han är Guds son, då är det naturligtvis på den här punkten som man ska prövas. Ett äkta Guds barn är ett barn som älskar Gud av hela sitt hjärta, hela sin själ, av hela sin kraft. Om nu Jesus framställs som Guds son i Matteus evangeliets inledande kapitel, då är det på den punkten som han ska prövas. Och det är på den punkten också som han blir prövad. När det står där att vi ska älska Gud, eller han ska älska Gud, Guds barn ska älska Gud av hela sitt hjärta, då tänkte man sig att hjärtat, det står för längtan. Det står för det innersta längtan. Det står för driften, det står för hungern. Så som man kan längta efter mat, så man kan längta efter bröd, så man kan längta för att man längtar för sin överlevnads skull, från djupet av sitt hjärta. Så prövas nu Jesus. Av hela sitt hjärta så prövas hans längtan, hans hunger. Han prövas på punkten som har med bröd att göra. Den andra frestelsen som Jesus råkar ut för, eller som han frestas i, det är av hela din själ. Och själ på hebreiska, det betyder liv. Det står, vet ni, på andra ställen i Moseböckerna som vi inte går in på nu, men det står att livet, det finns i blodet. Blodet är bärare utav livet i judiskt tänkande. Och livet, om du sticker hål på en människa och tappar henne på blodet, då är det ju inte bara blodet, utan då är det livet som rinner ut. Så själen och blodet har med livet att göra. Han prövas i sitt livsväsende. Och rabbinerna, de lägger ut det här på så sätt att en människa måste tro på Gud på ett sådant sätt så att hon värdesätter Gud mer än sitt eget liv. Ditt eget liv kan inte vara viktigare än vad Gud är. Och därför så prövas man hur man hanterar sitt eget liv. Det har också med själ och liv hör också ihop med ära. Guds ära, Guds liv. Och av hela din kraft. Kraft på hebreiska här, det betyder egentligen alltså min kraft, allt som jag har, allting som jag äger skulle man till och med kunna säga. Det jag äger, det jag har, det jag kan hantera, det är min kraft. Så om jag äger mycket så har jag mycket kraft, mycket inflytande, mycket makt. Och det är då som han frestas med att få alla riken på jorden. Det är alltså en prövning som handlar om makt och maktutövande. Hebreerbrevets författare säger i Hebreerbrevet 4:15 att Jesus blev frestad i allt. Precis så som vi. Och när det heter att han blev frestad i allt, då är det ju just detta med både hjärtat och själen och kraften. Det är hela personligheten, hela människans väsende. Ni hoppas ni lägger märke till också här i inledningen av Matteus 4. För nu får vi titta på de texterna. Hur lömskt djävulen går tillväga. Jesus hade varit utan mat i 40 dagar och 40 nätter. Och då är det som så rent fysiologiskt att då blir man hungrig efter 40 dagar och 40 nätter. Ja, man kan bli hungrig efter en dag också. Det har ni säkert märkt då. Två dagar. Men sen är det faktiskt så att efter en 4, 5, 6 dagar så försvinner hungerkänslorna. Sen är man inte hungrig om man nu skulle fasta i 40 dagar och 40 nätter. Men när man kommer upp emot 40 dagar och 40 nätter, då blir man hungrig igen. För det är sista möjligheten för kroppen att säga ifrån. Annars så dör man ju om man är utan mat. Men då säger kroppen ifrån. Och nu så har den punkten kommit i Jesu liv att han blev hungrig. Och då träder frestaren fram och säger till honom, ja, är du Guds son? Ni ser att han frågasätter Jesu identitet. Och det lömska i det här, det är alltså att han försöker förmå Jesus att bevisa att han är den han är. Det där med ifrågasättandet, det känner vi igen också ifrån syndafallsberättelsen. Om Adam och Eva, därför står det i första Mosebok 3:1. Att Adam och Eva gick där i Edens lustgård och så kommer djävulen, frestaren, till dem genom ormen. Och så säger han till Eva, skulle då Gud ha sagt? Alltså han frågasätter det som Gud har sagt. Skulle då Gud ha sagt? Alltså kommer inte med, nödvändigtvis med en lögn, utan sår in tvivlet i oss. Jag förmodar att djävulen inte har blivit något bättre på de här 1000 åren som har gått. Men han kommer fortfarande lömst till oss. Han kommer oss på de punkter där vi är svagast. Och han kommer med tvivel och ifrågasättanden. Utav Guds ord naturligtvis, men också av vår egen identitet. Du som är sån, känner ni igen det? Du som är sån, du ska väl inte, och så vidare. Så att det finns ett mönster i den där frestelseberättelserna. Den här taktiken att ifrågasätta Jesus, är du Guds son, så befall de här stenarna bli bröd. Den fungerar vid de två första, eller han använder sig av den vid de två första tillfällena. Vid tredje frestelsen så har han en annan metod, om jag säger så. Men vi kan se då på den första frestelsen, vers 3 och 4. Är du Guds son så befall de här stenarna att bli bröd. Men han svarade, det står skrivet, inte enbart av bröd lever människan, utan av vart och ett ord som utgår ifrån Guds mun. Vet, Gud hade ju försett Israels barn med bröd, med manna ifrån himlen varje dag under ökenvandringen. Så Gud hade sörjt för Israels barn. Och då säger djävulen det till Jesus, om han sörjde för barnen, Israels barn, när de gick ut från Egypten genom öknen, skulle han då inte sörja för dig om du nu är hans Guds son? Men Jesus, han låter sig inte luras utav det där, därför att det fanns ju ett skäl till att de blev frestade. Och jag, det var det jag betonade. Herren din Gud lät dig vandra i öknen för att han skulle få kännedom om vad som var i ditt hjärta. Femte Mosebok 8:2. Och i tredje versen. För att han skulle lära dig förstå att människan lever inte endast av bröd. Så det fanns ju ett syfte med att Gud prövade Israels barn. För att han skulle se vad som fanns i deras hjärtan. Och det här kände Jesus till. Så Jesus, han var mån om inte att låta sig luras genom att bevisa sin gudomlighet. Utan han var mån om att visa sitt eget hjärta. Och så citerar han därifrån. Citerar han mot djävulen och säger: människan lever inte allenast av bröd, utan av allt som utgår från Guds mun. Och så har han visat hurdan han är i sitt hjärta. Och det var kraft i den demonstrationen, vill jag säga. Men det finns en sak där som ni ska lägga märke till. Jag tror att det står, åtminstone står det så i Matteus 4. Och den fjärde versen, jag tror det stod så i femte Mosebok 8 också. Det står på femte Mosebok 6 med. Det står så här, att människan lever av vart och ett ord som utgår ur Guds mun. Det vill säga tempus presens. Och det är likadant i femte Mosebok 6. Och det var likadant när vi läste Shema. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ och hela din kraft. Dessa ord som jag idag ger dig. Och då så säger rabbinerna som sonare står, idag ger dig. Det betyder att man får dem varje gång man läser dem, så blir det ju idag. Så därför så har man med det i sin trosbekännelse. Och varje dag som man bekänner dessa ord som han idag ger mig. Och då vill jag att ni ska lägga märke till det, hur det står här i Matteus evangeliet. Jesus citerar att vi lever av det som utgår från Guds mun. Det vill säga, du lever inte av det som utgick från Guds mun. Du kan inte leva på gårdagens välsignelser. Du kan inte leva på att du en gång i tiden hörde evangelium in i ditt liv. Därför du lever av evangeliet idag. Idag kommer evangeliet till dig och till mig. Och det är livsnödvändigt för det andliga livet att vi hör evangelium idag. Vi får höra mycket om oss själva och vi tänker mycket om oss själva. Men det finns bara ett som är nödvändigt, vänner. Och det är att jag idag får höra att Håkan, jag älskar dig. Håkan, jag ger dig min nåd. Jag har gett mitt liv för att du ska bli räddad. Det behöver jag höra. Och när jag hör det så blir jag inte bara tröstad, utan jag blir uppbyggd. Men jag behöver höra det varje dag. Och jag hör det när jag läser i Guds ord. Jag hör det när jag är i bön. Jag hör det och påminns om det i gudstjänsterna, i mötet med andra människor, när vi samtalar om kristen tro. Det är livsavgörande att predikningar och bibelutläggningar och så vidare får vara som färskt bröd. Nybakat bröd. Det är väl ingen av er som tycker om gammalt bröd. Inte bara att det är sånt där hårt bröd som man knappt går att sätta tänderna i, utan eller sånt där bröd som börjar bli grönt, ni vet, med mögel i. Sånt man vill inte äta. Vi vill ju ha nybakat bröd. På samma sätt med Guds ord. Du vill ha nybakat Guds ord. Varje dag ska det serveras rykande färskt. Luktar gott. Så det väsentliga ligger här i att vi inser att vi är beroende av Guds tilltal i vårt liv på daglig basis, så att säga. Och det var det som var poängen när Gud ville fostra Israels barn i öknen. Och Jesus visste det och låter sig inte luras till någonting annat. Han kände Guds vilja. Han kände Guds vilja att ge oss utav det andliga mannat, så att säga. Sen när vi kommer till vers 5 och 7. 5, 6 och 7. Så kommer vi in på den andra frestelsen. Som handlar om våra liv, som jag sa. Och enligt rabbinerna, som jag också sa, så innebär den rätta tron att vi måste vara beredda att offra våra egna liv. Om det skulle krävas. Om det skulle vara så att du prövas till bristningsgränsen. Så till och med så att du fruktar för ditt liv. Så är evangeliets ord viktigare. Därför att det är han som ger dig liv. Och det är hans gåva till dig som är det viktiga. Så det som händer här i den här frestelsen, det är alltså att Gud uppmanar Jesus, eller Jesus uppmanas att visa sig beredd att offra sitt liv. Han kom ju upp där på den höga höjden på tempelbyggnaden. Och så blev utmaningen den: ja, Jesus, är du beredd att offra ditt liv? Är den tro du säger att du har och som du kommer att predika framöver, är den så viktig så att du kan offra ditt liv? Hoppa ner härifrån då, så du kan visa i praktisk handling. Dessutom, och det gör att den här frestelsen är extra svår, så att säga. Dessutom så står det på flera ställen i Gamla testamentet att Gud beskyddar det sina. Det står till exempel i Saltaren 91. Jag undrar om inte det här. Jo, det är till och med ett citat från Saltaren 91 här i Matteus 4. Det står ju skrivet: han ska befalla sina änglar att vaka över dig. De kommer att bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Det är citatet från Saltaren 91 som handlar om Guds beskydd i faror. Så Jesus, om du verkligen tror, så hoppa ner, för att om du är Guds son, så kommer Guds änglar att fånga upp dig, så du kommer inte stöta din fot mot någon sten. Märker ni frestelsens lömskhet? Hur Jesus än gör, så gör han fel. Om han inte hoppar, då visar han ju inte, då har han ju visat att han inte vågar offra sitt liv. Och om han hoppar, så frestar han ju Gud i alla fall. Och det kan ju vara så också att han faktiskt inte blir uppfångad av änglarna. Dessutom, om han hoppade och om han skulle bli fångad av änglarna, då hade ju Gud blivit ärad. Och det måste väl vara något fint. Hur hanterar Jesus det här nu då? Om han inte hoppar, så kan man fråga sig om Jesus verkligen är beredd att offra sitt liv. Jesus svarar med att citera 5 Mosebok 6:16. Och det är väl inte något märkvärdigt där. Det står bara: ni ska inte fresta Herren er Gud som ni frestade honom i massa. Det är Jesus svar. Så här finns alltså en frestelse. Och man kan säga så här, att när Jesus slår ifrån sig den här frestelsen, så är det ju faktiskt så att Jesus är beredd att offra sitt liv. Men inte just då, utan senare. Alltså han blir lurad här på tidpunkten. Eller försökte lura Jesus på tidpunkten. Jesus är visst beredd att offra sitt liv, men han ska göra det när rätta tiden är inne. Han ska göra det när fadern ger klartecken till det. Inte för att bevisa för djävulen att han är Gud. Den tredje frestelsen, det är den när han, precis som Moses förresten, fick se alla riken i världen. Moses, precis innan han ska gå in och inta det utlovade landet, han kom ju aldrig in i det utlovade landet, Moses, så fick han se alla rikena. Och sen alltså dog han. Nu fick Jesus se alla riken i världen. Så Jesus erbjuds all makt i himlen och på jorden. Och frestelsen, kan man säga, den består i att Jesus skulle kunna upprätta sitt rike i egen kraft. Eller på sitt eget sätt. Jesus är inte kallad att göra sin egen vilja eller handla på sitt eget sätt när han går genom evangelierna. Han är kallad att vandra utblottelsens och lydnadens väg. Lydnaden för faderns vilja och tjänst, utblottelse också gentemot andra människor. Han skulle älska Gud av hela sin kraft. Han skulle inte använda sin kraft på ett egenrättfärdigt sätt. Utan den kraft som man har, den ska han visa i lydnad. Och så citeras 5 Mosebok 6:13. Herren din Gud skall du frukta och honom skall du tjäna. Så det är om frestelserna, bakgrunden till frestelseberättelsen. Nu så lovade jag att säga någonting mer om det här med frestelser. För frestelser, det heter på hebreiska massa och det heter på grekiska peirasmos. Och båda de orden är neutrala ord. Alltså de är inte, man kan inte säga om dem att det är gott eller ont. Utan de är helt neutrala. Man kan inte säga att de är negativa. Man kan inte heller säga att de är positiva. De kan vara både och, så att säga. Så utifrån bara själva språket är det svårt att förstå det här med frestelser och prövningar, eftersom det är inbakat i samma ord. Jag brukar tänka på det så här för min egen tankes skull. Men jag vet att det inte stämmer helt och fullt ut när man kommer till de olika översättningarna. För det översätts på olika sätt i olika översättningar. Ibland med frestelse och ibland med prövning. Men jag tänker så här att frestelser, som jag vet, aldrig kommer ifrån Gud. För det säger Guds ord. Frestelser kommer ifrån djävulen. Och syftet med frestelserna är alltid att få dig på fall. För djävulen vill ju få dig på fall. Och det är alltså någonting negativt. Och djupast så skulle han vilja ta tron ifrån dig. Det vore ju det allra bästa. Men den andra sidan utav samma sak, så att säga. Den positiva sidan. Om frestelsen är negativa. Det är prövningen. Prövningar kommer ifrån Gud. Men syftet med prövningar, det är alltid att du ska få tillfälle att visa att du är en troende. Du ska få tillfälle att träda upp till bevis, som jag uttryckte det. Och prövningarna gör att du får möjlighet att visa att du är en levande kristen. Och Guds syfte är alltid att du ska lyckas med det. Och så växa till din inre människa. Problemet är fortfarande, och jag vet att det är nu inte längre bara ett språkligt problem att det här finns i samma ord. Utan det är ju att vi kan ju inte urskilja det. Och jag sa det vid någon andakt tidigare i veckan och säger det nu också, att som ung präst så tyckte jag att det här var viktigt att ta reda på så mycket som möjligt om de här orden och berättelserna och försöka utröna i Bibeln vad som är frestelser och vad som är prövningar och vad som inte är. Och jag också för egen del naturligtvis hur man ska hantera anfäktelserna när vi blir utsatta för dem. Och naturligtvis också ifall man ska undervisa andra om det. Och det här vet jag har inte bara varit min brottningskamp, utan det är säkert sådana frågor som ni alla har haft med frestelser och prövningar. Och har, förmodligen, på olika sätt fortfarande. Men idag så är jag glad att kunna säga att det här är fördolt i ett och samma ord. Och det finns saker, vänner, som ska vara fördolt för oss. Så du kan nog glömma att forska allt för mycket i det här med frestelser och prövningar. För du måste acceptera att det finns sånt som är fördolt och som vi inte förstår. Det står så här i 5 Mosebok 29:29, en bra vers att kunna utan till. Lätt att komma ihåg, 29:29. att det som är fördolt, det hör Herren vår Gud till. Men det som är uppenbarat, det gäller för oss och för våra barn till evig tid. Och vad är det som är uppenbarat för oss då? Jo, det är uppenbarat för oss, också i frestelser eller om det är prövningar, också i svårigheter och motgångar, och när vi är långt ner i dalen, så gäller en enda sak, nämligen att vi ska se på Jesus Kristus som är trons hövding och fullkomnare. Om du har medvind i livet, framgång, så ska du tro på Kristus. Har du motgång och motvind, så ska du också tro på Kristus. Och det är vad som är uppenbarat för oss. Och det gäller under livets alla omständigheter. Om du går med mig till Jakobs brev, så ska du få se i alla fall den nytestamentliga infallsvinkeln, så att säga, när det kommer till frestelser. Och då står det så här i Jakobs brev. Det var för övrigt episteltexten här nu i veckan som gick. Kapitel 1, alltså vers 2. Mina bröder, ta det som en orsak till idel glädje när ni råkar ut för prövningar av alla slag. Ni vet ju att om er tro består provet, så leder det till ståndaktighet. Låt ståndaktigheten visa sig i fullbordad handling, så att ni blir fullgångna och helgjutna utan alla brister. Håll det för idel glädje. Jag vill minnas att det står var saliga när det här händer. Och det är faktiskt den infallsvinkel som de första kristna, och särskilt apostlarna förstås, och martyrerna hade till frestelser och prövningar. De såg inte det som någon direkt svårighet egentligen. Som Jesus säger i, det är väl i Matteus också, då kommer vi dit så småningom. Frukta inte för honom som kan dräpa kroppen. För det är ju det värsta som kan hända, att vi kommer till himlen. Något värre än så kan ju inte hända. Frukta inte för honom som kan dräpa kroppen, utan frukta honom, det vill säga tro på Kristus. Tro på Gud och det han har gjort för dig genom Jesus Kristus. Du behöver inte frukta för frestelserna, för att även om du skulle komma på fall och du har ditt kors att bära och allt är så besvärligt och du är fylld med synd och skam, så gäller samma sak i alla fall. Att lyfta blicken och se ut över din egen horisont och se Kristus som kommer till dig som en soluppgång och lyser upp hela ditt inre. Den kristna tron handlar väl ändå inte om dig och dina prestationer. Det handlar ju om Kristus och vad Kristus har gjort för oss. De första kristna hade det här klart för sig. Och därför tror jag inte att de var så upptagna med sitt självliv som vi ofta är i vår tid. Och så upptagna med våra egna, med vår egen välfärd, må vara andlig eller själslig eller kroppslig. De var upptagna med Kristus. Och vem Kristus är och vad han vill göra ibland oss. Men det finns ett annat bibelställe, 1 Petrus 1:6, ni behöver inte slå upp det, men där står det också om att vi ska vara glada när prövningarna kommer. Däremot så står det fortfarande i Jakobs första kapitel och 12:e vers. Där står det, säll, salig, den som är ståndaktig i frestelsen, därför att när han bestått sitt prov ska han få livets krona. Den får vi som en gåva, den kommer med morgonsolen så att säga. Som Gud har lovat dem som älskar honom. Där är själva nyckeln. De som älskar honom. Jag kommer att tänka på ett annat bibelställe. Som ibland citeras lite i folkmun felaktigt. Paulus säger att för dem, vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. I folkmun har det ju ofta blivit så att allt samverkar till det bästa. Men det är inte vad Guds ord säger. Det står att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Det kan mycket väl vara så att saker och ting inte samverkar till det bästa. Men den som älskar Gud vet att för honom eller henne samverkar allt till det bästa. Hur kan man veta det då? Jo, därför att det handlar ju om Guds närvaro i mitt liv. Hans kärlek, hans evangelium som kommer till mig. Jag lever ju av hans evangelium som utgår från hans mun hela tiden, ideligen, varje dag och som når mitt innersta. Han som har börjat ett gott verk i mig, han ska också fullborda det till Kristi Jesu dag. Och jag vet att det är så också när jag misslyckas. För det handlar inte om mina lyckanden eller misslyckanden, utan det handlar om hans lyckanden. Och han har inga misslyckanden. Det står för övrigt där i vers 13. Ingen som frestas får säga, det är Gud som frestar mig. Gud kan inte frestas av det onda, lika lite frestar han någon. Och så vidare. Frestelser kommer aldrig ifrån Gud. Prövningar kan komma från Gud, men inte frestelser. Alltså det här onda, lömska, viljan att göra det illa, kommer aldrig ifrån Gud. Och jag tror att Paul eller Jakob stryker under det här i det här kapitlet. Och det finns liknande verser på andra ställen. Stryker under det just av det skälet att det är så lätt för oss människor att tänka att det är Gud som frestar oss. Det är så lätt för oss att tänka att Gud är mig inte nådig längre. Eller nu plågar Gud mig, att lägga skulden på Gud. Gör aldrig det. Gud frestar aldrig någon. Jag ska komma tillbaka till det ytterligare lite innan tiden är slut här. Jag har några punkter till som handlar om det här med frestelser och prövningar. Och det, nästa punkt är den att djävulens makt, frestarens makt, är begränsad. Det finns inte gränslösa frestelser. Det finns inget gränslöst maktutövande av den onde, utan det är begränsat. Och det betyder att Gud alltid är större. Och det här tror jag också är så oerhört viktigt. Egentligen skulle vi behövt både en och två och tre bibeltimmar bara på det här temat. Därför att jag vet att i vår tid så är det många som tänker sig att Gud och djävulen, det goda och det onda, ja, det är ungefär jämnbördigt. Och här utkämpas en kamp mellan det goda och det onda, mellan ljus och mörker. Så vi vet inte riktigt hur den kommer att sluta. Detta är inte kristendom, utan det är västerländsk humanism. Som har mycket gott med sig, men inte på den här punkten. Det här är modernt tänkande. Ja, modernt ska jag inte säga, för det var, fanns i gnosticismen på 100-talet efter Kristus. Att det goda och det onda, det är inte kristendom. Den kristna tron lär oss att Gud så ensam är allsmäktig. Han har besegrat djävulen, är ju ingenting i förhållande till Gud. Det goda har övervunnit det onda. Och det ger oss ett helt annat perspektiv. Och det är därför som jag säger att djävulens makt är begränsad, men Guds är obegränsad. Då uppstår ju den här frågan, ja, men hur kan Gud då tillåta det här och så vidare? Och det är väl också en sån sak som hör till det fördolda. Men låt mig få säga så här, att Gud som inte är orsak till ditt lidande och som inte planerar din undergång, att han ändå använder allting, också det onda. Och det vittnar hela skriften om. Jag tänker på hur Gud använde farao i Egypten. Utan att han ens var medveten om det. Och så är det ju än idag. Gud använder vem han vill. Han är fullkomligt suverän. Och han använder alla livssituationer. Och det finns de här som vi känner, som har kämpat med hur svåra motgångar som helst. Och också med döden. Men ändå säger vi frimot, Gud använder, Gud verkar i detta. Gud är närvarande i detta. På samma sätt som han var närvarande när Jesus Kristus gick för att lida och dö på Golgata kors. Man kan till och med säga så här, att Gud drar nytta av situationen. Han drar nytta av den på så sätt att han låter den, för oss som älskar honom, samverka till det bästa. Och vi vet att det är så. Vi vet att Gud som har älskat oss så att han har utgett sin enfödde son på Golgata kors. Hur skulle han kunna annat, skriver Paulus, än att också skänka oss allt med Kristus. Vi vet att Gud är med oss genom Jesus Kristus i alla frestelser och prövningar. Ja, vi drabbas av sånt som är både negativt och positivt. Men som sagt, Gud är hos oss. Det finns en bibelöversättning, eller en bön, jag tänker på Fader vår, som nu kan vara nästa knut för oss att försöka lösa upp. Där säger Jesus att vi ska be så här: inled oss icke i frestelse. Nu står det, tror jag, inte så i den nya översättningen. Det står prövning. Men det må vara detsamma. Även om vi nu skiljer på frestelser och prövningar, så är frågan relevant i alla fall. Jag tror man ska se det så här. Att Gud är ju den som har all makt. Och hos oss som är kristna, så borde det vara så att Gud har all makt i våra liv. Gud är den som ska behärska mig. Han ska vara Herren i mitt liv. Jag ska vara fylld med hans liv och ledd av hans ande. Jag vandrar i hans ande. Men i mitt eget kött så är det precis som det står i Jakobs brev. Så frestas jag till än det ena och det än det andra. Och jag som ska vandra i anden och gå rakt på Herrens väg, jag frestas till att åka in ner i det ena diket eller ner i andra diket. Och ibland, det här är det värsta som man kan tänka sig nästan. Det är ju ifall vi till och med vänder på oss, att vi utmanar Gud och frestar Gud. I vårt eget uppror så går vi emot Gud själv. Det är vad bönen handlar om. Inled oss icke i frestelse. Gud, du som kan tillåta också att jag gör sånt som är fel. Du som kan tillåta att syndens konsekvenser drabbar mig därför att jag tigger om stryk. Håll mig på vägen. Brist inte i tålamod med mig. Låt mig inte hamna i frestelser och prövningar som jag inte klarar av. Så tror jag det betyder. Så att det, återigen, det viktigaste av allt, det blir alltså min kärleksrelation till Gud, eller Guds kärleksrelation till mig, och min kärleksrelation till honom. Därför det är bara den som håller mig på den smala vägen. När jag med uppriktigt hjärta kan säga: Gud, jag älskar dig och jag vill underordna mig ditt ord, jag vill vandra i din vilja. Hjälp mig, bistå mig. Och låt mig inte komma i frestelser. För det gör jag. Om jag tigger om det, om jag söker det. Gud tillåter det. Vilket också finns exempel på i skriften. Men vi ska inte fördjupa oss mera i det. Däremot så kan vi dra oss till minnes det där ordet. Första Korinthierbrevet 10:13. Där det står att Gud inte ska tillåta att någon av oss prövas över sin förmåga. För det är ett fint ord att ta till sig. Så ingen blir prövad över sin förmåga. Och så den sista punkten då på den här lilla utvikningen. Och den punkten, den ställer då sammanfattningsvis frågan: ja, men hur är det då med frestelser och prövningar? Hur fungerar det här nu i praktiken? Ja, som jag sa, två delat svar. Som jag sa, det är mestadels fördolt för oss. Vi vet inte, vi har inte koll på livet på det sättet. Så att vi kan se vad som är frestelser och prövningar och vad som är bra och dåligt för oss själva. Och den andra delen i svaret är att detta gör oss helt beroende av evangelium. Det gör oss helt beroende av vår kärleksrelation till Gud och Guds kärlek till oss. För om vi inte har koll på läget när det gäller frestelser och prövningar, då måste vi ju lita på honom. Men det kanske är poängen. Det är kanske en del i alla fall utav förklaringen till varför det är fördolt. Därför du ska lära dig att förtrösta på Herren under livets alla omständigheter. Och i alla svårigheter. Om det så är fara för ditt eget liv, så ska du älska Herren din Gud ännu mer. Och så tillbaka då till frestelseberättelsen i Matteus 4, den sista versen. När det här nu, när Jesus har gått igenom frestelserna, står det i vers 11. Då lämnade honom djävulen, och se, änglar trädde fram och betjänade honom. Och då heter det på grekiska, det här säger jag särskilt till en del av er. Då heter det på grekiska diakoneo. Det är diakonin alltså. Änglarna trädde fram och betjänade honom. Diakoneo. Och diakoneo är ett ord, förutom att det finns då i ordet diakoni, ett ord som sannolikt från början betyder betjänade honom med mat. Så att här kan finnas en antydan i det här, att nu kom änglarna med mat till Jesus. Så kan man läsa det. Och jag tänkte på det när jag förberedde mig och mediterade lite över det. På är det inte det som sker i den heliga nattvarden? Där kommer änglarna och betjänar oss med änglamat. Eller med föda ifrån himmelen. Kommer betjänar oss med Kristus själv. För det som händer här nu, det är egentligen vid vers 17. Där, när vi kommer till och med vers 16, är på något sätt inledningen av Matteus evangeliet. Så kapitel 2, 3 och 4, 1, 2, 3 och 4 i Matteus evangeliet, det kan vi ha som rubriken inledning. Vi hade väl det också när vi var där. Vi sa detta är boken om Jesus som är Messias eller någonting sånt, va? Eller detta är inledningen, hur det nu stod. Ursprunget. Nåja, vad mindre betydelse. Men inledningen är till och med 4:16. Därför att sen ser ni, i vers 17, så står det: från den tiden började Jesus predika och säga, omvänd er, himmelriket är nära. Så där börjar hans förkunnelsegärning, hans offentliga tjänst. Och just exakt det uttrycket, det kommer igen i 16 kapitlet. Vi kan slå upp det också. Matteus 16, vers 21. Där står det nämligen: från den tiden började Jesus Kristus förklara för sina lärjungar att han måste gå upp till Jerusalem och lida mycket och så vidare. Så där börjar andra delen. Så den första delen, som börjar alltså med 4:16 eller 4:17 fram till och med Petri bekännelse, där han säger du är Messias, den levande Gudens son. Det är den första halvan i Matteus evangeliet, eller bok 1 så att säga, som handlar om Jesu förkunnelse. Vad han predikar och hur han sprider himmelriket. När han sen når första delmålet, att hans lärjungar förstår vem han är. Du är Messias, den levande Gudens son. Då börjar bok 1 på samma sätt. Från den tiden, men med ett annat innehåll. Så från 16:21 och till och med 28 kapitlet, eller en bit innan avslutningen, så handlar det om Jesu lidande och död och försoningsgärning. Det betyder alltså att halva evangeliet handlar om vad som hände Jesus den sista veckan bara. Den sista tiden. Och så är det på samma sätt i Markus evangeliet. Och bara sättet att disponera en bok på det sättet visar oss ju att det som händer, dels detta med att Jesus är Guds son, som vi nu har sett i 4 kapitel. Det är det viktiga, och det sätter så att säga sin prägel på alltihopa. Och sen denna bekännelse, och att det är denne Guds son som ger sitt liv på Golgata kors. Det är själva huvudbudskapet med alltihop. Det betyder inte att berättelserna och talen och underberättelserna skulle ha mindre betydelse. Men det betyder att alla de separata händelser och berättelser som vi har här, de är till för att belysa just det viktigaste.
Du har lyssnat till Bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Evangelium enligt Matteus. Och producent och tekniker för programmet var Ulf Gustafsson, och det var från Värnamo församlings närradio det sändes. Vi lämnar nu över till sändning från Radio MF med gudstjänst ifrån Missionskyrkan.